Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Podplay.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, nu är det faktiskt dags för det sista avsnittet för den här säsongen. Och vi avslutar starkt, känner jag, med Magdalena Forsberg. Alla vet ju vem Magdalena Forsberg är, såklart. Gärringpris 4 gånger, skidskytte, världskuppsegrare, 6 år i rad, vunnit VM massa år. Alltså hon är ju helt fantastisk, men hon är också en otroligt inbiten jägare. Och det kommer vi prata massa om, såklart, i avsnittet som kommer här. Och jag vill passa på att tacka alla er som lyssnar och er som har hört av er under säsongen. Det känns som vi har haft en bra säsong. Jag tycker själv att det har varit en härlig säsong med olika typer av jägare som jagar olika saker på olika sätt, olika mängd erfarenhet. Jag har lärt mig jättemycket av att prata med de här härliga människorna. Och jag har förstått på många av er som hör av er till mig att ni också har blivit inspirerade och ökat er kunskap om jakt, vilket ju är helt fantastiskt. Så jag vill passa på och önska er en riktigt, riktigt god jul, och så hoppas jag att vi hörs nästa säsong när vi är tillbaka. Exakt när det blir, det vet jag inte, men en säsong till, ja, men det kör vi. Herregud, det här är för kul för att sluta med. Men innan vi drar igång avsnittet med Magdalena Forsberg så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då, mitt emot mig, så har jag Niklas Nilsson, vd på Chevalier. Välkommen.
Tack så mycket, Daniel.
Och det här är ju faktiskt sista avsnittet för säsongen. Och jag skulle passa på att tacka dig och Chevalier för att ni har varit med och stöttat podden. Det betyder jättemycket. Och jag är väldigt glad för det här samarbetet, för att jag, ja, men på ett personligt plan också, tycker väldigt mycket om varumärket Chevalier. Jag ser hur bra ni har det här på arbetsplatsen, men också vad ni står för och era produkter och liknande. Om jag får liksom fråga dig, varför valde ni att vara med och stötta podden?
Vi tyckte att det lät bra utifrån ett värderingsperspektiv. Någon som nyfiket utifrån försöker ta sig in i de här frågorna och ställa massa konstiga frågor som en nybörjare du var, enligt dig själv. Och sedan har vi ju alla lärt oss jättemycket och få lyssna på alla dessa jägare. Det har varit så spännande. Mm. Och sen tycker jag tonen, att vi försöker lyfta jakten och få framförallt många icke-jägare också förstå. Mm. Det tycker jag är viktigt. Vi stöttar ju jägarna alla dagar i veckan och står bakom jägarkåren. Men samtidigt så vill vi ju att fler människor ska förstå hur mycket bra arbete och bra saker som försiggår där ute. Mm. Och inte att det blir vi och dem diskussioner som ibland kan uppstå lite onödigt, tycker jag.
Vad härligt. För det är ju faktiskt det jag vill förmedla med podden. Varför jagar vi och så vidare. Och att vi delar värderingar, det är ganska tydligt. Mm. Och ett vinnande koncept. Så det är jag jätteglad för. Tack snälla för en härlig säsong tillsammans. Och tack för att du ville prata med mig.
Tack ska du ha.
Sådär. Mm. Då får jag säga välkommen till podcasten Jägarna.
Tack!
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har haft lite mycket att göra, men nu får jag slå mig ner här i en stor...
Det var skönt.
Ja, med en kopp te.
En kopp te och långkalsonger.
Ja, långkalsonger. Ja. Den första du intervjuar i långkalsonger.
Ja, jag har faktiskt aldrig intervjuat någon i långkalsonger. Men det är okej att jag inte har långkalsonger, eller?
Du var bara snygga, riktigt snygga jeans.
Ja, men du har varit ute och fart och spelat in tv idag.
Ja, hela dagen. Åkte 7 i morse för full fart. Det är därför jag har långa sånger, för det var ju kallt ute.
Ja, jag förstår det. Men jag är supertacksam och glad att du tar dig tid och vill prata med mig.
Ja, men tack för att jag får vara med. Hedrad över det.
Och det här är ju en jaktpodd. Så då ska vi prata jakt såklart. Men jag vill gärna prata om lite andra saker också.
Det gör vi.
Om lite skidskytte och lite sånt där. Och vi har kommit på att vi har lite gemensamma nämnare. Du har varit med i Let's Dance. Det har jag också varit faktiskt.
Du har varit med flera gånger.
Ja, faktiskt. Men det gick ju bättre för dig än vad det har gått för mig samtliga år.
Jaha.
Du var väl i final, var du inte det?
Ja, jag var i final. Ja. Hur långt kom du?
Vi var 3 någon gång.
Ja, men...
Annars har jag legat sådär i mitten liksom.
Okej, okay, ja.
Jag brukar prata med mina gäster om hur man kom in på jakt, vad som väckte intresset. Men du har haft med det som du var liten, va?
Ja, jag har det. Jag är uppvuxen på landet, uppe i Ångermanland, Höga kusten, i Ullånger. Mm. Och där, alltså jakt var ju helt normalt som alla höll på med.
Ja, exakt.
Så man, ja, det fanns ju där hela tiden. Och sen är jag uppvuxen på en gård, vid egen mark, egen skog. Och ja, då är det naturligt att man har plats i ett älglag till exempel. Eller vi hade ju, körde ju egen älgjakt, jakt på familjen ibland också. Liksom, så att... Det har alltid funnits med där. Min morfar var ju harjägare och morbröderna harjägare. Och, ja, det har varit släkten.
Var du med ute mycket när du var liten? Så där riktigt liten?
Jag var med min pappa från jag var liten på älgjakt. Och min pappa är egentligen ingen jägare. Han är inte alls någon begejstrad jägare. Nej. Han är med så här att han måste ut och skjuta den älgen för att de inte ska äta upp skogen.
Ja, okay,
det är det som är grejen. Ja. Sen tycker han egentligen inte om att det är kul att jaga. Nej, det är bara nödvändigt ont. Lite grann så. Men jag var med alltid. Jag tyckte det var spännande från det jag var liten. Jag minns när jag gick i så här mellanstadiet. Så jag var så här, man tog ledigt från skolan för att få vara med lite på älgjakten. Jag tyckte det var superspännande.
Ja, det
är klart. Jag gick även och var så här, drev flicka. Vad ska man säga, bara jag som gick så där. Jag visste liksom vad jag skulle gå för stråk och så där, för att var älgarna ofta stod och så. Så att det har skjutits några älgar efter mig där när jag har gått där. Det var ju också jättespännande när man väl hade skjutit älgen, för ni vet, det är då jobbet börjar och då ska ju älgen fram ur skogen. Och då hade vi, när jag växte upp, att jag är en nordsvensk häst. Så vi körde ju fram älgen med hästen.
Det är ju
helt fantastiskt.
Ja. Var det är så det ska vara på riktigt.
Ja, det var ju hur bra som helst. De tar sig fram överallt. Inga problem. Och jag kommer ihåg bland det bästa jag visste, det var att få sitta på kvällarna sen när alla kom tillbaka och få lyssna på historier och sådär. Det jag tyckte jag var superspännande. Men jag är den enda som kvinnliga i vår släkt som jagar idag.
Och hur gammal var du när du började jaga själv då?
Det var ju ganska sent, men jag tog jag examen så på småvilt. Men så att vi gjorde, det var i längdlandslaget, så höll jag på lite så där. Det var Marie Svan, Gundes fru. Ja. Hon jagade ju älg och det tyckte man ju var lite coolt. Ja. Sådär. Och sen blev det att vi började skjuta lite leduver och så. Helt plötsligt så hade vi gjort det provet och skrivit och allting. Så så jag började väl att jaga, kan man säga, småvilt på riktigt när vi skaffade vår första hund. Och det var fågelhund, en första, kortare första, 93.
Japp.
Då började jag liksom att skjuta själv.
Ja. Och vad var det som då gjorde att du liksom fastnade för det?
Med fågeljakt, för att jaga ripa på fjället, det behöver jag säga något mer.
Nej,
men mycket ändå av jakten, och som gjorde mig ännu mer fascinerad av det här med jakt, det var ju hunden ändå. alltså samspelet med hunden och träna upp hunden, så det är ju helt otroligt magiskt. Men man har den där samspelet, kontakten med hunden, fast man inte har några koppar, så har man ändå, man vet att man har kontakten och kan liksom med små bara fingervisningar styra den eller kalla in den och allt det där. Det tycker jag är jättehäftigt när man förstår varandra.
Men då, den forsten, var det du och din man?
Ja, min man. Ja. Han blev ju också intresserad av jakt genom mig och min släkt. Han hade inte det på sin sida, sin släkt, utan han kom in i det då.
Men han är väl helt biten nu?
Han är helt
också
biten, ja. Han jagar så mycket han kan. Det är det största intresse han har.
Och nu har ni två jämtar?
Ja, vi har två jämtar. Vi skaffade en till forste också, så vi hade forste 18 år. Sen var vi då utan hund 10 år när vi fick barn och de var små. Ja, du vet hur det är. Det fanns liksom inte riktigt tiden till att åka iväg och jaga till fjällen till exempel, som vi hade gjort tidigare. Så vi hade som inte tid med hundarna. Nej. Och vi kände väl att när den senaste, när vi var tvungna att ta bort honom då, för han blev sjuk, så var det väl, nej men nu ska vi inte ha hund.
Nej.
På ganska länge. Därför det blev 10 år innan vi då, bara lite så där, ja men inte av en händelse, men vi hade jagat med en kille som var duktig att ha en hund där, och så ringde han bara en dag, nu skulle de som skaffa, skulle bli valpar efter det, när han hade så skulle ni vara med där, och då var det, då funderade vi inte länge, kan jag säga. Det blir aldrig perfekt tillfälle när man ska skaffa en hund, så det måste inte vara perfekt, det ordnar sig. Så då bestämde vi oss för att nu tar vi en jämt hund.
Ja, grymt. Men och nu har ni två jämthundar.
Nu har vi helt plötsligt två. Ja. Fort gick det.
Ja.
Så att vi har en som är 1,5 och så en som är född i maj nu i år.
Så den yngre då har ni inte jagat med, antar jag?
Nej, den yngre har fått tag i det väldigt lugnt.
Ja.
Och den äldre har vi ju jagat med nu, och det är ju hennes första höst. Ja. Så att det har ju varit superspännande.
Hur har det gått då?
Har man ju fantiserat om. Alltså, tänk om jag överhuvudtaget får skjuta en älg för henne. Ja. Liksom, den här första hösten. Eller tänk första älgen som får skjutas. Jag har haft mycket tankar på det där. Och det har gått så bra. Hon har hittat älg. Ja, vad ska vi säga, 85% av gångerna hon har varit ute har hon hittat älg.
Ja.
Och jag fick till och med skjuta en älg för henne. Det var ju helt otrolig känsla.
På er egen?
På vår egen mark, ja.
Det
var så häftigt.
10 poäng.
Ja, och min man också fick sköta nu.
Berätta om hur det var, med sekvensen, liksom upplevelsen med första älgen för henne.
Ja, men jag hörde att det var ju upptag.
Ja.
Och skall och så. Men så kom den liksom, såg jag ju, man sitter ju och tittar ganska mycket på nappen.
För mycket ibland.
Ja, för mycket ibland. Så jag såg ju att det kom emot mig där. Ja. Jag plötsligt stod hon där. Så att, ja, då fick jag skjuta. Ja, det var häftigt.
Stannade hon väl igen sen?
Ja, men den var ju död rätt snabbt, så då var det inget intressant längre.
Då drog hon.
Då var det inget kul längre.
Har ni en bra inkallning på honom, så det då?
Du vet hur det är, man har ganska bra inkallning när det inte är älg, men när det är älg är det ju svårt. Men målet är ju att vi ska kunna kalla in henne från en ståndskall. Det är ju ganska ofta det fel älg, kanske på fel mark också. Så att...
Jagar de bara älg eller är de
helt vi har ju inte så mycket vilt. Så i början när de är mindre så skäller de mig på lite, kan de skälla på lite av varje. Då. Men det är ju älg som vi jagar med dem.
Har ni björn?
Vi har björn.
Ja. Och det går de inte på, eller?
Inte än, det vet jag inte. Det får vi väl se. Ja. Björnjakten har liksom varit slut innan den här jakten har börjat här hos oss i år. Så att jag har inte varit i kontakt med någon björn, vad jag vet. Ja, du får hund. Visst har du hund?
Ja, jag har hund. En ung hund som är ett halvår nu. Men det är liksom ingen älghund, utan det är en springer spaniel. Så det ska ju bli en stötande fågelhund helt enkelt. Så fasan, hare, den typen av jakt. Skogsfågel.
Men känner man inte när man liksom har skaffat en hund att men jag behöver nog en sån där hund också?
Ja, jag vet. men det är helt sjukt. men just nu så kan jag säga att det räcker verkligen med en hund.
Ja.
Alltså det är grymt är det. Men det är mycket jobb.
Jag minns att vi gick med på ett jaktprov en gång och såg hur de jobbade så. Och jag visste att det var himla skrikande på fararna.
Ja, jag vet, som visslande.
Ja.
Men då vi backar bandet lite grann. För ni skaffade första forsten 94, var det?
93.
Ja. Mm. Och då var du ju liksom mitt i karriären, eller hur?
Ja.
För om jag fattade rätt, mellan 97 och 2002 så vann du världscupen 6 år i rad.
Ja.
Och även 6 VM-guld ju.
Mm.
Alltså det är ju helt sjuka meriter. Och Jerringpriset, hur många år var det?
Fyra gånger, ja.
Och det är väl det mesta som någon har vunnit Jerringpriset?
Det är det, ja. Vad så kul, det var någon sån här frågesport, vi satt och körde bil, det var något år sedan, så var det på radion, vem som hade vunnit Jerringpriset 4 gånger, och barnen satt där bak i bilen, och 2 söner, och de bara, Zlatan, det är faktiskt jag, va?
Det är ju fantastiskt.
Det var lite kul faktiskt om man hade ingen koll.
Men under den perioden då, för då kan jag tänka mig, alltså, eller det går inte ens att tänka sig hur mycket du tränade.
Nej, men det var ju väldigt mycket träning, vi var ju väldigt mycket borta. Mm. Men då, vi hade ju en hund då till att börja med. Och då kunde min mans föräldrar ha hand om henne när vi var borta.
Okej.
Sen då vi var hemma så hade vi en, så det var ju, vi hade inte kunnat skaffa hund om vi inte haft den backupen. Det
var din man med?
Han var ju längdåkare.
Okay,
ja. Då, och så bytte han till skidskytte sista, 2 sista åren av karriären. Mm. Men då var ju han längdåkare, så att vi var borta mycket. Men en liten som del är också varför det blev just kortare forste, stående fågelhund. Det var ju också för det med att det kan ju tidsbegränsa jakten lite enklare. Du kan ju alltså bestämma att nu är jag ute 2 timmar eller en timme och sen så åker vi hem. Men det är lite svårare med en jämthund om man inte har inkallning på det.
Hur mycket har du med dig från skidskyttet i skytte, skulle du säga?
Jag tycker själv inte att jag har mycket med mig alls.
Nej.
För att det är ju helt olika typer av skytte. I mitt skidskytte så var det ju alltid på en svart prick 50 meter bort som jag skulle skjuta. Den var stillastående och jag visste alltid var den var. Och på en jakt så, du vet ju det kan ju komma djur från vilket håll som helst och var som helst.
Det är sällan de ställer sig helt blickstill på 50
sällan.
Meter.
Tyvärr. Det kan. Så det är helt olika typer av skytte och annat vapen, andra riktmedel. Så det är helt öppet riktmedel på skidskyttet. Och på skidskyttebössan så har du ju ett tryck på avtryckar som är ett halvt kilo. Det är ju väldigt lätt tryck jämfört med på
hagelbössan. Ja,
typ så här, eller hagelbössa. Det är hagelskytte, det är helt annorlunda. Så att det eftersom jag har allt skytte i sitt eget skytte. Men det är klart, jämfört med någon som aldrig har skjutit så har jag väl säkert lite fördelar.
Ja.
Att jag har skjutit mycket skott. Jag sköt ju 20-25 000 skott varje år. Så du måste skjuta bra om du ska vara med och slåss toppen. Det blir bara tuffare och tuffare.
Ja.
Så att, ja,
vad var din styrka, skulle du säga?
Många tror att skidåkningen var min styrka. Men jag skulle säga tvärtom. Eller ja, skidåkning var väl ingen svaghet. Absolut inte. Men att just att jag var så jämn på skjutvallen.
Mm.
Och sköt sällan bort med totalt. Utan ja, men jag hade ett stabilt skytte. Jag hade hög skytteprocent.
Mm. Men alltså vilket pannben du måste ha. Alltså, för jag kan ju bara tänka mig under så många år och hålla sig på toppen så länge. Vad var det som, när man har vunnit VM 4 år, vad är det som driver en till att vinna en gång till?
Mm, det är en himla bra fråga, för det är ju inte så lätt.
Nej.
Det är enklast att vinna första gången.
Ja.
Men man måste ju vara hungrig och motiverad. Det är inte bara liksom 2 gånger i veckan, utan varje dag måste man göra det för att göra sitt bästa. Och jag har försökt att jobba hela tiden med att... Alltså min drivkraft var ju att utvecklas.
Ja.
Jag kände att jag liksom blev bättre på det jag gjorde.
Mm.
Men sen också att jag jobbade jättemycket med delmål.
Mm.
Och såg till och verkligen sätta nya delmål hela tiden. Och ta ner det på mikronivå.
Ja.
För att liksom hela tiden ha någonting, om än litet, att sträva efter. Och ha något syfte, mål varje dag. Det var viktigt för mig. Och också se till att man har mål som kittlar, som utmanar lite. För det får inte vara för enkelt heller.
Vad vill du ge något exempel?
Nej, men att hoppa på saker som jag kanske inte känner mig bekväm i. För att jag vet att det är utvecklande, till exempel. Ja, men som Let's Dance, till exempel.
Ja.
Jag kunde ju inte dansa.
Nej.
Jag är sådär, jag kan fortfarande inte dansa. Men,
men du var ju skitduktig.
Ja, men tack att du tycker det.
Ja.
Men det var inte min förtjänst. Men jag liksom... Jag kände att det här kittlar lite i magen. Det här kan jag inte. Något som jag inte behärskar. Men jag tar shoppa på det för att utvecklas. Så är det ju också det här med hund till exempel. Vi hade ju inte haft någon jämthund förut.
Nej.
Det var ju nytt för oss.
Mm.
Jag har ju lärt mig jättemycket på det här 1,5 året som vi har haft vår jämthund. Och jag lär mig ju hela tiden någonting.
Hur har den resan varit de här 1,5 åren? Alltså jag menar, vi pratade om hur det var att fälla första viltet för hunden. Men under de här 1,5 åren måste det ha hänt hur mycket som helst.
Ja,
hur
har det varit? Det var så häftigt. Vilken fantastisk personlighet. De här, bägge hundarna, det är alla hundar. Men jag måste säga, jag hade ju inte trott att en jämthund skulle vara så fantastisk familjehund. Ja, härlig hund att ha inne.
Ja.
Jag har ju mest sett jämthundar innan, tror jag, som hundgårdshundar som bor i hundgård.
Ja, exakt.
Men
så man hör på håll.
Ja, precis. Det här
men era hundar är inne jämt?
Inte jämt, de är inne. Jag gillar ju att ha dem inne, men de gillar ju att vara ute också. Så att våran äldsta hund, hon är, man har varit ute och gått med henne ute och sprungit eller någonting. Då står hon kvar ute om jag har henne i koppel. Så får jag, hon ska inte gå in, för hon ska till hundgården.
Ah, okay.
Släpper jag henne då går hon dit själv och ska in. Så hon trivs jättebra att vara där ute. Och det är ju härligt. Men de är inne på nätterna och de är inne på dagarna. Ganska mycket när vi är hemma också. Så där. Så att, men då, vi säger det ju ofta, jag och min man. Alltså, tänk att det kunde bli så här fantastiska hundar. De är världens finaste.
Gud vad härligt.
Ja, det är så härligt.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Och nu har Swarovski presenterat sin första termiska produkt. Det är en 2-i-1-enhet, vilket då betyder att det är både en handhållen enhet och en clip-on till ditt befintliga Swarovski-sikte. Och den passar till i princip alla Swarovski-sikten i serierna Z8, Z6, Z5 och Z3. Jag själv har ett Z8-sikte som jag älskar. Kvaliteten på Swarovskis produkter är ju helt fantastisk, och det är jag ganska säker på att alla som har klämt och känt och ägt ett Swarovski-sikte håller med om. Den här enheten är enligt mig den ultimata termiska enheten. Just att den både fungerar som en handhållen enhet och till ditt befintliga sikte. Du behöver inte skjuta in den i och med att du använder den på ditt befintliga sikte. Då har den en gångens förstoring, så att du använder ditt sikte precis som vanligt. När du använder den som en handhållen enhet så har den 4 gångers förstoring. Det är en smart display, den anpassar sig efter befintligt ljus, vilket då hjälper mörkerseendet och minimerar eventuellt spillljus. 3 knappar, inga menyer, enkel att använda, den är snabb, den är liksom redo att använda på bara 2 sekunder. 3 års garanti, ja, men den verkar helt fantastisk. Gå in och sök på den och lär er mer om produkten, tycker jag. Den heter Swarovski TM35 och i april nästa år, då finns den ute i butik. Men gå in och sök på den och läs mer om den. TM35 från Swarovski. Andra jaktformer, nu förstår jag, nu liksom de hundarna ni har och har haft har ju liksom präglat den typen av jakt som ni bedriver. Men vad mer gör du förutom just nu, förutom liksom jämt hundsjakt?
Nej, men det jag hinner med i jakt, det är nu under hösten, det är jakten som det är det som har varit hela hösten.
Ja.
Och jag saknar att jaga fågel och få ut på fjället på jakt, så därför det är ju det absolut bästa.
Mm.
Gå en hel dag ut på fjället med stående fågelhundar, det är formel 1 liksom. Ja. Jakten. Sen så var det länge sedan jag jagade hare också.
Ja.
Nu har inte mina morbröder harhundar längre. De har alltid haft det alla tider. De har haft stövare. Då, så att, det finns inte det. Det är något jag skulle kunna tänka mig också. En stövare.
Ja, fan, det är också en jaktform som jag faktiskt inte har provat på.
Ah.
Jag har jagat hare, men då har det varit i Skåne då.
Mm.
När man liksom stöter dem eller trampar upp dem. Sådär. Men stövarjakt säger ju alla är liksom ja, något av det häftigaste.
Mm, det är häftigt.
Men alltså toppfågel...
Toppfågeljakt har jag inte gjort. Jag var på väg förra gången och skulle ut. Min man...
För det känns ju som alltså, åka skidor med bössa på ryggen. Det borde ju vara...
Ja, det kan bli första nu här i januari. Får se.
Ja.
Sen är så här nere söderut har ju ni så otroligt mycket jaktmöjligheter. Vi har ju inte så mycket vilt hemma. Vi har bäver och lite rådjur på våren. Men det är ju så... få som är knappt jaktbar hos oss. Det blir ändå lite mer, fler och fler. Men, men det är inte så att vi har direkt någon rådjursjakt. Hade vi haft det så hade jag gärna haft en strävhårig tax. Det tycker jag. Alltså en taxjakt är ju häftigt.
Ja, de är så coola. Ja, men tax tycker jag är underbart att jaga med.
Sen,
skogsfågel då?
Skogsfågel, ja, skogsfågel. Han tänkte några gånger i höst att det hade varit kul med att kunna jaga lite skogsfågel. För det fanns ju faktiskt lite. Det går ju som i vågor det där. Ja. Jag skulle verkligen vilja göra det. Henrik var iväg nu i januari och kom tillbaka helt blodig. Han har skjutit. Det var liksom, du vet, den vita dräkten var ganska blodig. Ja. Och historien om hur det gick till och lite bilder så här. Ja. Jättehäftigt.
Ja, men det känns ändå liksom, åka skidor och med bössa känns som din grej.
Ja, vi pratade om att dra till fjäll så jaga ripa med 22. Fram på vårkanten, det hade varit häftigt.
Det har jag faktiskt gjort.
Du har gjort det?
Ja, jag fällde ingen ripa, men jag var ute.
Nej, det är inte så lätt då. Man ska ju ha koll på vart de är och sådär.
Ja, väldigt otur med väder och sådär. Jag har mycket att skylla på.
Ja, det finns ju mycket att skylla på.
Men det var en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Alltså. Ja. Det var helt fantastiskt.
Så att en träskällare också. Så, vad behöver vi mycket om det?
Ja, jag vet.
Den dagen som vi flyttar på gården kan vi ha några till.
Men då blir det liksom kennel. Vad skulle jag säga? Går du att svara på frågan varför du jagar?
Svårt, ja, det går väl kanske att göra på något sätt. Men jag är som jag sa, uppvuxen med det. Så det har varit som naturligt och inte någon fråga om jag ska jaga eller inte egentligen. Och för mig så är det en fantastisk upplevelse. Och inte alltid så himla viktigt att jag får skjuta något djur. Men att jag får se ett djur är ju trevligt. Och jag brukar säga att det är få gånger man är så här och nu bara. Som när man är ute och jagar. Och inte tänker på den stressen som är kanske på jobbet eller runt omkring. Eller saker man ska göra. Eller vad som kommer sen senare under eftermiddagen måste jag göra det och det. Nej, men man är bara här och nu. Ja. Och det är häftigt. Och sen att hela naturupplevelsen. Sitta tid i morgon eller gå eller någonting. Och naturen vaknar och allt där. Och plötsligt så tycker upp en räv eller en hare. Eller, ja, men ja, det är häftigt. Det går inte att beskriva för den som inte har varit med, det är svårt.
Och just den här dynamiken som finns, för det är ju liksom, ibland är det vråltråkigt och helt plötsligt från ingenstans så blir det liksom det mest spännande man har varit med om.
Men
här kontrasterna är ju häftiga.
Det är verkligen så. Nej, men jag jagar ju inte som min pappa gjorde, bara för att älgarna ska skjuta så att de inte äter upp skogen, utan jag har lite mer värde i det än vad han hade.
Lagar ni mycket mat?
Vi lagar mycket, ja, vi äter bara vilt hemma. Att nu senast var det, i fredagskväll var det en gräsand med en hjortronsås. Med apelsinsmak, väldigt, väldigt gott. Och jag insåg faktiskt nu i helgen...
Har ni fällt gräsandarna själv?
Ja, eller? Henrik var nere och jagade gräsand och hjortar och vildsvin för ett tag sedan. Så. Men jag insåg nu på riktigt i helgen, jag liksom skjuter ut mig från all kött matlagning. Det är mest Henrik som sköter den nu. Han tycker det är superkul.
Fan, vad smidigt.
Ja, jättebra. Jag kan göra andra. Så då bjöds det på det. Och men sen, vad har vi gjort med det? Jag gillar att göra en, den gör jag alltid. Och det är en sån här pulled älg. Ett recept på pulled älg. Det är så himla gott och enkelt. Ja, men det är riktigt långkok. Du sätter in det på förmiddagen och så kan du äta det på kvällen med älg, salt och peppra och så sen så lök och vitlök och så i en sån här panna.
Liksom i gjutjärnspanna.
Så gör man en blandning på vatten och så jag köper vanlig barbecuesås och lite fond och viltfond där. Och vad är det mer? Jag kommer inte ihåg, kanske inte ännu mer. Och så på med det. Och så in i gång så står det där 6-7 timmar. Sen är det färdigt. Och så tar man gafflar och drar liksom isär köttet och serverar med blåbärs coleslaw och crisp potatis och sånt där. Eller så äter man det typ som tacos.
Ja, visst.
Också jättegott med coleslaw till. Den är supergod. Och det kan du göra på vilken bit som helst. Det blir ju bra. Det behöver inte vara en fin bit. Det ska inte vara en fin bit.
Nej, det är ju lite waste. På något
väldigt, verkligen waste. Så gjorde vi en supergod råbiff ett tag sedan. På en kalv innan lår.
Råbiff får jag snäga. Alltså jag käkar nog råbiff. Alltså jag överdriver inte när jag säger 3 gånger i veckan. Det är liksom helt sjukt. Ja, jag kan liksom fixa, jag gör det ju ibland som snack på kvällen. Liksom när familjen har gått och lagt sig och det kurrar lite i magen. Istället för att bara har jag tinat någon rådjursfilé eller något liknande. Och så hackar jag upp den, blandar lite kapris och lite sådär. Alltså jag tycker det är så
fint. Det är från senapskrav också.
Den är liksom, det är det bästa jag vet.
Nej, jag har varit dålig på rått kött förr. Men nu har jag liksom lärt mig riktigt, riktigt gott. Jag vet, jättemycket vilt och killarna, sönerna älskar vilt. Mm. Särskilt dovhjort. Som, alltså ja. Den yngsta är galen i dovhjort.
Det är fantastiskt.
Mm. Tänkte fundera på om jag på nyår nu ska göra någon råbiff på dov.
Mm, det är trevligt.
Ja, men det är kul att killarna gillar vilt kött också. Ja. Så kanske kan få in dem på jakt också. De är inte riktigt så här begeistrade.
Där.
Nej, vi brukar... Nej. Nästan
hänger de med eller
tvinga med dem några gånger per år sådär, och för att de ska komma ut och vara med i alla fall. Men jag tänker att om de gillar maten som man kan hämta ur skogen, så kanske det lockar lite mer.
Min son, han är 9 nu, ska fylla 10, och han älskar kött. Alltså det är det bästa han vet. Och det var länge sedan, alltså han kanske var 5 år, så hade jag gjort älg. Och så hade jag liksom, han fick liksom en halv medaljong eller vad man ska säga. Och den var riktigt rå i mitten. Den var liksom, jag kände själv att den är för blodig egentligen. Men då tog han den som en citronskiva och så stoppade han in den i munnen. Och så sög han och så säger han bara så här, älska saften. Och jag bara, that's my boy. Vad annars har du provat på i jaktform?
Vad har jag?
Har ni jagat bäver?
Ja, jag har faktiskt jagat bäver hemma och inte skjutit någon på gården. Sen har jag jagat bäver en gång från kanot.
Ja.
Så till kanot, då märker de ju inte att man
Nej,
kommer.
Visst, det är fantastiskt häftigt.
Så det var, man bara glider fram där helt tyst. Det var en upplevelse. Och i absolut sista sekund innan det var för mörkt, då helt plötsligt var den där.
Ja.
Så då fick jag knäppa den då.
Aj, vad häftigt.
Den bävern.
Ja. Var det på marken hemma eller?
Nej, det var på Jämtland.
Ja.
Vi har bäver på marken hemma. Det var dåligt med bäverjakt hemma. Vi skulle behöva lägga lite mer tid på det. För att det kan ju bli problem med dem där. Det blir för många.
Och liksom, det är ju inga små trän de fäller och håller på. Alltså det är ju helt otroligt.
Ja,
Det är helt otroligt. Jag har pratat med många om det i podden. Men som vi var inne på innan. Att folk som inte jagar kanske inte har förståelse för hur mycket de flesta som jagar har en kärlek till djuren.
Mm.
Det är nästan svårt att förklara.
Ja, hur ska man förklara det för de som inte har varit med på något vis? Vi vill ju att det ska vara bra stam, att de ska vara bra och att de ska ha det bra.
Mm.
Har de levt sitt bra liv, äter sitt mat i det fria och ingen massa penicillin och tok eller transporter och sånt där. Så att det känns ju som att man äter ju ett bra kött också.
Ja, verkligen. På alla sätt. Liksom.
Det är bra på alla sätt och vis. Så man vill ju bevara, ha bra stam. Vi vill ha bra natur och områden för djuren att leva i också.
Mm. Men där vet jag, vi har läst det någonstans i, för du var programledare för Rätt med naturen. Men där vet jag att jag läste någon artikel om att det fanns kritik då för att du höll på med jakt och samtidigt var programledare för Rätt med naturen.
Ja, mitt i naturen, ja. Ja,
inte
men precis.
Naturen. Ja, det kanske du hade
mitt
varit
i naturen.
Också.
Ja, ett med naturen kan det vara. Ja, det var mitt i naturen.
Mitt i naturen, ja.
Nej,
vad var det var mitt i naturen? Ja, det är
mitt i naturen är SVTs naturprogram.
Ja, men exakt.
Ja, det var fantastiskt kul att få programledare där. Sen bytte jag ju från SVT till Discovery för OS 2018. Så då slutade jag med mitt i naturen också. Nej, det var en del som inte tyckte att det gick att kombinera.
Nej.
Jag ser ju inga motsättningar i det då. Men...
Nej, men det beror nog på hur man har växt upp och vad man har för närhet själv till naturen. De allra flesta som har växt upp, kanske inte i storstan, de har ju en helt annan förståelse för jakt. Alltså att det är en naturlig del av livet.
Men hur kom du in i jakten då?
Trevligt att du får en fråga. Jag hade fått innan i 45:e avsnittet här. Herregud. Jag kom in på den genom Ove, min jaktpappa, som jag har intervjuat i podden.
Yeah.
Ove är från Åmål och liksom uppvuxen i skogarna. Sådär. Och hans fru heter Sofia och är en god vän som har dansskola. Så jag kom i kontakt med henne genom dansen och då träffade jag Ove. Och så blev jag liksom intresserad för jakt och så tog jag jägarexamen tillsammans med min svåger. Och sen så, första åren så jagade jag egentligen inte så mycket, utan i den vevan så fick vi barn och sådär. Och sen så för, ja, 5-6 år sedan så liksom kom intresset igång igen.
Mm.
Med, egentligen på grund av min barndom, Sven Jakob, som jagar jättemycket. Och då så kände jag att nej, men jag måste ju sätta igång detta igen. Och efter det har jag liksom varit helt hooked.
Så det är Ove som är roten till det.
Ja.
Ja. Ove... Det är viktigt att ha en sån där, om man får kalla det jaktpappa eller mentor.
Ja, verkligen.
Eller någon.
Och det är nog många nya jägare som inte har det.
Ja.
Men att man... Alltså, väldigt mycket går ju inte att läsa sig till. Utan det behöver man uppleva. Och helst så ska man uppleva det tillsammans med erfarna människor.
Ja, man lär sig så mycket att vara ute i skogen med de som har jagat länge.
Verkligen.
Likväl som man lär sig så mycket att vara ute och titta på träden i skogen och lära sig om skog. Ja. Om du får gå där med skogsmänniskor.
Exakt.
Det är det bästa sättet att lära sig.
Ja, och det är det som är så häftigt med Ove och många andra människor. Det är att de har en förståelse för helheten. Han har knäckt gåtan.
Ja,
sådär.
Han har levt hela livet. Ett med naturen.
Ja, exakt. Så. Sen går det inte att ha honom i liksom civiliserade miljöer. Så, utan, men i skogen då är han kung. Liksom. Så, ja.
Skönt med sådana människor.
Ja, han är fantastisk. Ja. Ja, men så kom jag in på jakten. Och jag älskar, det är ju en av de sakerna jag älskar mest med jakt, är att man lär känna och träffar människor som man aldrig annars hade gjort.
Ja. Jag tänkte säga det förut här, men jag håller verkligen med. Ja. Och över alla åldersgränser.
Verkligen.
Så.
Och hur är det i ett lag? Vad är det för liksom konstellation av människor?
Ja, det är nog till 70, upp till 75 år från 30.
Ja.
30 till 75 och alla är med.
Mm.
Det är inte så många andra aktiviteter där man umgås så över åldersgränserna. Jag tycker det är fantastiskt. Och sen är det här med jaktlag, så är det ofta de äldre som verkligen är duktiga på att stycka, till exempel. Så får försöka liksom, att de yngre tar till sig, och för någon gång ska ju de ta över det lite ansvaret för att styckningen ska gå rätt till. Mm. Så i alla fall hos oss.
Det här avsnittet är som sagt sponsrat utav Chevalier, och just nu på Instagram så pågår en tävling där ni kan vinna ett presentkort på chevalier.se på 5000 kronor. Gå in på min profil där jag heter då dasilva.hunting på Instagram och följ instruktionerna. Det är väldigt, väldigt enkelt, och utlottningen är imorgon på julafton. Så lyssnar ni på det här avsnittet lite senare än julafton, ja, men då kan ni inte vara med och tävla. Så det här är en liten sån här extra grej för er som är grymma och lyssnar på avsnitten precis när de kommer. Så idag när det släpps det här avsnittet så är det då den 23 december. Och det är sista tävlingsdagen. Så ni som är early listeners, gå in på Instagram där jag heter dasilva.hunting och var med och tävla om ett presentkort på 5000 kronor på chevalier.se. Om du jämför liksom från din idrottsliga karriär att skjuta och kanske bomma liksom på tavlan jämfört med att vara med om det i skogen. För jag antar att du har bommat någon gång kanske.
Nej, men det är mycket värre att bomma i skogen än att bomma på tavlan. Det är inte kul att bomma i skidskytte, absolut inte. Men det som värsta som händer då, det är att jag får åka en straffrunda. Eller få en straffminut. Men i skogen så är det lite tråkigare. Eller väldigt mycket tråkigare. Så att man vill ju liksom skjuta bra.
Ja,
och man vill ju ha förberett sig innan man går ut i skogen.
Mm.
Så man kan skjuta bra skott. Inte vara osäker. Att vara säker och tro på sig själv. Det är otroligt viktigt att ha självförtroende i skidskytte på skjutvallen.
Mm.
Och det är minst lika viktigt i skogen.
Mm. Ja, alltså det är ju just att känna sig, man kan ju aldrig vara helt 100 såklart.
Nej, men
man
vet inte vad det är för situation. Och
men tryggheten med sitt vapen är ju A och O.
Ja,
alltså. Hur mycket skytteträning kör du?
Nej, men du, jag trävlade, du tänkte skytte.
Nu tänker jag. Alltså...
Nu är det ju, jag körde ju, som jag sa, 20-25 000 skarpa skott i skidskytte per år.
Ja.
Plus massa torrträning.
Mm.
Och jag kör ju skarpa skott förstås med min jaktbössa.
Ja.
Men för mig är det superviktigt även där med torrträning.
Okay, ja.
Jag tycker det ger så mycket alltså att skjuta utan att ha skott i loppet. Känslan och du kan sikta. Ja, jag tycker det är superviktigt. Sen skjuter jag en massa.
Vad har du för, har du några speciella övningar du kör? Eller?
Nej.
Nej.
Nej, men bara så att du lär känna vapnet. Ja. Att du är kompis med dig. Så hade du, i skidskyttet så vet jag min skyttetränare då, Leif Andersson, han sa det, du ska ta i vapnet varje dag, även om du inte skjuter så liksom, ta i vapnet varje dag så att du blir kompis med dig.
Mm.
Och så, du behöver ta, kanske lyfta ditt jaktvapen varenda dag året om, men då
det gör jag, brukar alltid ha fingrar på bästa.
Men att man är kompis med dig och känner det sådär är ju superviktigt. Mm.
Det ska ju gå instinktivt.
Och skjuter alltså. Du då bara 10 skott på skjutbanan liksom och tror att du är färdig, så ja, då har du ju inte lärt känna din bössa kanske. Ja.
Nej, men man kan ju aldrig, skjuta för mycket.
Nej.
Utan det är ju bara liksom traggla. Men, och där tror jag för många, det tar ju tid.
Ja.
Och det är inte alla som har liksom skjutbanan precis bredvid och sådär.
Nej, då får man ju, då kan man ju torrträna.
Ja.
Att bara stå hemma och sikta och sådär, det är jättebra träning tycker jag. Sen är det ju också så att man ska ju fortsätta ha respekt för sitt vapen och förhåller man, efter ett tag så blir det kanske lite slentrian också att man kanske slarvar någon gång.
Hur är det inom skidskytte? Sker det olyckor ibland?
Ja, det gör ju det ibland. Mm. Jag har skett att så olyckor.
Aha.
Faktiskt, för det är ju dödligt vapen.
Ja, det är klart.
Och det blir ju så att då man handskas med vapnet varje dag, man skjuter så mycket, det blir ju en del av en. Så att man kanske någon gång ibland, ja, den mänskliga faktorn, och så är någonting man missar.
Är det oftast det får runt ju inte vallen hemma. Det sker, eller är det att folk ramlar med en osäkrad bössa, eller vad?
Det händer inte ofta. Nej. Men till exempel så kan ju ibland tävlingar bli avbrutna.
Ja.
För att det kommer in dimma eller att det blåser för mycket. Men att det kommer in dimma så att man inte kan sikta på tavlan och skjuta det framme. Kanske ligger folk där och ska skjuta och så helt plötsligt så bryter de tävlingen. Så kliver man upp och så glömmer man att man har skott i loppet.
Ja.
Sånt har hänt.
Ja.
Sen har det ju varit också dödsolyckor. Men alltid pipan framåt mot målet.
Mm.
Eller rakt upp.
Mm.
Jag tycker det är superobehagligt när man vispar runt med en pipa, även om jag vet att en bössa är oladdad. Så.
Hur ser en sån bössa ut? Alltså det är ju ingen vanlig, det är ju en specialbössa antar jag. Säkring och liknande, hur funkar de? Just att man har den på ryggen och det är snabbt fram.
Nej, det finns det är ju väldigt mycket regler runt det där. Du får ju inte åka omkring med laddad skott i loppet. Så fort du kommer över mållinjen så är det någon funktionär som kommer och drar ner slutstycket. Alltid slutstycket som drar ner slutstycket och ser till att...
Men du har inte öppet slutstycket när du
nej,
åker skidor?
Nej, det har du inte. Det har du inte.
För då kommer det in...
Du får inte starta med laddad bössa. Det gör du ju inte. Det kollar de ju alltid.
Stängt slutstycket fast
utan stängt slutstycket. Och sen sitter de här... Har man ju magasin som sitter i magasinhållaren då, när du startar. Och sen är det ju också... Innan varje start så kollar de ju att du har rätt tryck på bössan. Så du inte har för lätt tryck på bössan till exempel. Så det är mycket
säkerhetsföreskrifter
runt om. Och om du är på skjutvallen och råkar vända liksom pipan det minsta bakåt så är du diskad direkt.
Som sagt, säker vapenhantering är A och O.
Ja.
Oavsett om det är skidskytte eller jakt. Hur mycket tränar du idag? Åker du skidor fortfarande?
Ja, jag älskar att åka skidor fortfarande. Ja. Mer nu än tidigare, än när jag höll på att vara aktiv.
Ja.
Så jag tränar, träning är viktigt för mig för att jag ska må bra. Och för att jag ska kunna fortsätta vara stark och orka göra roliga saker.
Mm.
Det jag tycker är skoj är oftast med fysisk aktivitet att göra. Men, ja, men till exempel, vara ute och gå på jakt eller vad mer kunna... Ja, men jag behöver ju vara stark.
Ja.
Jag behöver orka. Ja. Så jag... tränar mest varje dag, någonting.
Mm.
Men jag behöver träna för att må bra och kunna vara stark och för att må bra mentalt också. Det är ju super, super viktigt att få till den där träningen. Så att springer på somrarna mycket och åker skidor så
fort. Vad är mycket?
Nej, men mycket, men flera gånger i veckan. Typ snittar väl i alla fall 6 gånger i veckan.
Och hur långt springer du då?
Ja, men kanske springer en mil.
Okay.
Ibland längre.
Ja.
Så. Och sen så kör jag...
Och då rycker du på axeln. Alltså en mil är ju jättelångt.
Nej, men jag
det
är liksom bara...
Nej, okej. Okay,
men jag tränar ju 5-6-7 timmar om dagen när jag tävlar.
Ja,
så
det är klart.
Då är en timme om dagen inte...
Det är en baggis.
Ja. Men sen har jag faktiskt börjat också kört styrketräning.
Ja.
Gjorde jag inte det på typ 15 år efter karriären. Jag tyckte bara så tråkigt att ha gjort det där, klart. Mm. Men sen så började jag köra det. Var hemma, så. Och nu mest i Tabata-form, mest med kroppen. Nu har jag köpt en kettlebell för några veckor sedan. Ja. Det är jättebra att de bara kört med nu. Men då kan jag göra det hemma, köra mina Tabata-pass.
Ja. Det vad gör jag också. Tabata?
Ja, men det låter ju så avancerat. Jag tyckte från början också, vad är det här för avancerat? Men det är ju bara att man jobbar 20 sekunder och så vila 10. Jobbar 20, vila 10. Så 8 sådana 20 sekunders med 10 sekunders vila emellan. Ja. Det är liksom ett sätt med samma övning då, gör man det.
Okej. Okay.
Så brukar jag köra 6 olika övningar. Så det tar ju på, typ 25 minuter. Jag har gjort ett bra pass. Och så gör jag det kanske 2, helst 3 gånger i veckan.
Okej.
Okay. Gör jag det. Och det är viktigt. Jag känner att jag mår superbra av att köra styrketräning. Och är bättre i min rygg än jag har varit på massor med år. För jag har ganska kack rygg när jag tävlar på slutet. Och diskar så problem. Jag har haft mycket problem med ryggen. Men nu är jag faktiskt jättebra. Peppa, peppa, nu ska vi sätta en dag ut. Jag tror att det är på grund av att jag bara har kört med styrketräning. Faktiskt utmanar mig, var det på gym någon gång nu också.
Okay.
Jag har lite så här skräckblandad förtjusning, men det känner att det är jättebra.
Var kommer skräcken någonstans?
Jag vet inte hur man ska göra riktigt. Nej, så här. Så rädd att du gör fel. Okay. Så där, så att, men jag tyckte att det var jättekul de gångerna, så det är något jag skulle kunna tänka mig att göra lite mer utav.
Och framåt då? Har du någon liksom jaktlig dröm eller liknande?
Ja, men det är ju jaktiga drömmen, det är ju mest kring våra hundar nu då. Att få se den äldsta hunden som heter Kava fortsätta att utvecklas och få, alltså, bli duktig.
Ja.
Och sen få igång den här yngsta som heter Ipa.
Ipa, ja, bra namn.
Jag dricker inte Ipa.
Nej.
Men att få, det blir hennes första höst och ska vara lite mer noga med henne, att hon inte, ja, att hon går ut mer med henne, tror jag, i början. Så att, utan att det är jakt, så att hon verkligen får träna mer då.
Har ni alltid kört liksom alkoholnamn på forstarna också?
Nej, inte.
Nej, så här Prosecco och lager.
Nej, första hon hette Steffi.
Ja.
Och den andra Rico, och det var skidåkare och skidskyttenamn.
Okay.
Och så nu så skulle vi ha ett namn på C med kort varsel. Se, jag stod, jag kommer ihåg, jag funderade, champagne, man kan inte äta champagne, men kava kan man ju äta.
Kava kan man äta.
Ja. Så vi är jättenöjda med den.
Champagne kan man också äta, det är lite
långt
och
hade det blivit champis, jag vet inte. Kava är perfekt.
Ja.
Ja. Och Ipa, det var min man som kom på det, han hade det som namn, och så skrev jag, la ut på Instagram och frågade efter namnförslag, och det var 500 olika förslag fick jag, tror jag. Och ingen hade nämnt Ipa.
Nej,
och då var
han
mer övertygad om att det ska vara en Ipa. Så då blev det det. Men det var inkallningen faktiskt. Det var kul. Henrik fick det att funka med halsbandet. Tryck på pipen. Pip på halsbandet.
Ni har fått det att funka?
Ja, fick det att funka jättebra där. Så att det var, jag vet, förra hösten var precis här, så att det började frysa lite.
Mm.
Så var hon ute, då jagade vi inte, utan han hade varit ute och släppte henne. Och då var hon på väg, då förde hon en räv mot en stor sjö som var precis jättesvag is. Och jag såg det där på appen, och Henrik såg det också. Bara få panik, vad gör jag? Jag chansade, alltså, tryckte han på, och då vände hon.
Är det sant?
Ja, direkt.
Utan att ha gjort det någon gång. Liksom.
Jo, han har ju tränat från början så. Men nu var det ju verkligen skarpt läge. Hon sprang efter en räv så. Och har gjort använt några gånger. Det fungerar faktiskt.
Ja, det är ju helt grymt.
Inte fått honom från ståndskall på det viset än. Men vid sådana här tillfällen har det funkat bra.
Nej, och det är ju verkligen då man behöver det.
Mm.
Nej, för det, alltså, jag tycker det är... alltså, även om det är ju inte ens min hund, men det spelar så stor roll. Men när man ser liksom att hunden är på väg mot någon högtrafikerad väg, eller som du säger då, en frusen sjö eller liknande. Fan alltså, det är en hemsk känsla.
Mm.
Och man kan inte göra så mycket åt det liksom. Man bara ser det och så bara hoppas man ska vända eller tappa. Och hur mycket är du ute nu?
Men jag har faktiskt, för med mina mått mätt, så har jag varit med ganska mycket ut på jakt. Jag höst inte så mycket som jag hade velat.
Vad är din, har någon sån här, liksom, något jaktminne som sticker ut? Någon speciell upplevelse?
Jag har ju ett jättekul samarbete med Hylte, Jakt och Lantman.
Ja.
Så jag var iväg med dem på en jakt förra vintern och fick pusha på hjort. Det var ju superspännande.
Vad kul.
Ja, det hade jag ju aldrig gjort.
Nej.
Men smyga omkring där och 16 grader kallt, så det var ju super häftigt. Spännande att få testa på nya jakter, och vildsvin har jag ju också jagat. Sådär. Men det
vad tycker du om det?
Jo, det kan ju vara lite spännande att gå där i höggräset när du inte ser någonting, och så bara skriker det till och bara röra sig i gräset, och man vet att de har vassa betar. Sådär. Men nu med hundarna, så är att vi har egna älghundar, då är det ju älgjakten, och det häftigaste att få skjuta för sin egen hund förstås. Det är en otrolig känsla.
Det är klart.
Sådär som man blir tårögd.
Ja. Men då får jag önska dig stort lycka till med hundarna.
Ja, men tack detsamma. Du är ju lite samma sits.
Ja, verkligen. Ja, men det är en häftig tid nu. Vi får se vad som händer. Men nu har man liksom våren på sig att träna, och så hoppas jag att kunna jaga med Uffe till hösten. Det är liksom tanken.
Uffe?
Uffe, ja.
Uffe. Ja, det är
inte, inte lika coolt namn som Kava och Ita. Men,
Uffe var coolt, tycker jag.
Ja, Uffe,
är det efter någon speciell person?
Nej, det var min fru som kom på Uffe. Och vi hade också sådär, egentligen skulle vara E då, alltså alla i kenneln heter E, men han heter Emerson Uffe, så Emerson är liksom kennelnamnet.
Våra är Ringkallens bägge två.
Okej. Okay. Men som sagt, tusen tack för att du tog dig
tid. Tusen tack, trevligt. Vi kan varva ner här.
Ja, men det var väl skönt.
Ja, jätteskönt.
Underbart att få prata med dig.
Samma.
Och hoppas att, att många av er som har lyssnat, både ni som jagar men ni som inte jagar, blir inspirerade av Magdalena. Och är det så att ni blir det, men hör av er till någon som jagar eller sök lite grann på nätet och ta jägarexamen för guds skull. Joina oss i det här fantastiska intresset.
Ja, men jag tror att få någon fråga så vill man ju gärna ta med någon.
Eller hur?
Ja. Ja.
Verkligen. Och det är många som vill det. Som vill bli liksom någons mentor och ambassadör, tror jag. Så sök er till jakten. Det är vårt tips.
Passa på.
Tack snälla.
Tack och hej.
Tack.